Hem och det är den 13/8/85, vår själavårdskurs. Vi ska fortsätta med kapitlet tro ett tag till. Vi kom alltså fram till förra timmen att vi kanske ska se oss om i skriften efter någon entydigare, klarare definition av begreppet tro än Hebreerbrevet 11:1 som är en svåröversatt text. Redan när vi beslutar oss för detta så stöter vi emellertid på en intressant svårighet. Nämligen det här att Bibeln är ett uttryck för, ska vi säga, judiskt tänkande. Och vi är fostrade i grekiskt tänkande. De grekiska filosoferna, vet ni, de har lärt oss logikens lagar. Hur man delar upp allting i fyrkantiga legobitar som man sen kan knipsa ihop och knåpa ihop till olika hus och lyftkranar och vad det är mera. För att liksom kunna bygga med abstrakta byggstenar så är vi så vana vid att varje byggsten ska vara ordentligt avgränsad. Klara, skarpa, definitiva kanter. Gärna med räta vinklar. Och allt ska vara precis och definierat och klart. Alla termer vi använder. Det där är inte judiskt tänkande. Utan det där är ett arv från de grekiska filosoferna. Det där är någonting som fanns inom hellenismen. När alltså vad ska vi säga, kristendomen började att utbreda sig i romariket. Och det vi har. Det blir oundvikligen en blandprodukt, inte bara därför att det har skett en blandning under årtusendena och traditionen, utan därför att också vi själva tenderar att blanda ihop det här. Fostrade som vi är i denna världen, i det grekiska tänkesättet. Hela vårt vetenskapliga betraktelsesätt, vårt sätt att arbeta, analysera och tänka bygger på grekisk filosofi. Och därför så kan du på ett sätt spana förgäves i Bibeln för att hitta en enda definition av ett enda begrepp. I Bibelns böcker bara dyker det upp ord. Det dyker upp kärlek här, det dyker upp hopp där och det dyker upp tro här. Och det, frälsning och alla möjliga såna här ord dyker upp. Och aldrig så står det så som vi skulle önska någon sorts ordlista någonstans i Bibeln. Någon profet som skriver frälsning lika med. 1, 2, 3, 4, 5. Tro lika med 1, 2, 3 och så vidare. Så vill vi ha det, så är det ingenstans i Bibeln. Och det beror inte på att man avsiktligt har försökt göra det svårt för oss, utan det beror alltså på att, ska vi säga, i den judiska tanketraditionen, så som jag också vill mena att den är inspirerad av Gud, så finns inte det här elementet på samma sätt som det finns i den kulturströmning som härstammar från den grekiska filosofin. Så med all reservation, vi kommer nu in på att definiera en rad begrepp de närmaste dagarna. Nu ska vi syssla en stund med tro. Rätt för det så kommer vi att börja jobba med det här med ande och själ, hjärta och sinne. Och vi kommer hela tiden att finna att Bibeln, ut ur Bibeln kan du hämta beskrivningar som talar om vad de här termerna är. Och det stämmer i kanske 95 texter av 100. Men sen hittar du någon text där plötsligt dyker den här termen upp och går lite grann utanför det vi har definierat och satt som våra skarpa gränser. Begreppet själ till exempel, vi kommer tillbaka till det. Att man kan finna många texter som talar om begreppet själ ur en alldeles speciell synpunkt. Jaha, säger vi, där har vi det. Det själ är det och det och detta, så har vi gjort ett litet fyrkantigt paket och slagit in det, tejp och snör och runt omkring. Och så efter det så dyker upp själ utanför det här paketet. Och så blir man förvirrad. Men man ska inte bekymra sig över detta. Därför att när vi så att säga ser på olika såna här termer i Bibeln. Så är det judiskt tänkande vi håller på att tränga in i och inte grekiskt. Låt mig ta ett enkelt exempel så du förstår vad jag menar. Dessa tre ting blir beståndande. Tro, hopp och kärlek, säger Paulus. Då vill vi veta, tro är det här. Och så har vi hoppet här i sin lilla låda. Och så har vi en låda till som det står kärlek på. Det är inte judendom. Det är inte judisk tänkande. Utan vi får förstå det här som en regnbåge. Där du inte kan dra en skarp gräns mellan rött och orange. Eller mellan gult och grönt. Utan där alla gränser är på något sätt knivhugg in i en verklighet där allting går i vartannat. Och när vi nu alltså sätter igång och gör den här sortens knivhugg, så måste vi alltså hela tiden ha respekt för att vi nu, för att vi är så vana vid att tänka på grekernas vis, tar fram kniven och skär lite grann på grekiskt sätt i en regnbåge som egentligen skulle få lov att vara en regnbåge. Det är om det. När nu begreppet tro dyker upp i apostlarnas undervisning, så måste vi hela tiden ha klart för oss, apostlarna undervisar alltid utifrån skriften, det vill säga från Gamla testamentet. Och väldigt ofta när apostlarna inte alls bryr sig om att de inte vis förklarar vad de menar med en term, så är det därför att de tycker att det framgår så självklart ur Gamla testamentet vad den termen står för, det ska de inte behöva beskriva i nya, så att säga. Därför att Nya testamentet är för dem bara en predikan över skriften, det här den Gamla testamentet. De satt inte där och skrev och tänkte, nu ska vi göra ett nytt testament. Utan de predikade över skriften, det vill säga Gamla testamentet. Och om vi nu tar begreppet tro, så ska vi finna i Nya testamentet, i apostlarnas undervisning, två hänvisningar till Gamla testamentet. Och de kan vi nappa tag i och se lite granna, vad står begreppet tro för när apostlarna hänvisar till Gamla testamentet. Vi går därför till Romarbrevets första kapitel. Och titta på verserna 17 och 18. Ja, det räcker med att vi läser. Nej, 16 och 17 ska vi läsa, inte 17 och 18. Ty jag blyges icke för evangelium, ty det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Först och främst för juden, så och för greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras nämligen däri. Av tro till tro, så är också skrivet, den rättfärdige skall leva av tro. Där har du den ena av apostlarnas hänvisningar till Gamla testamentet. Nämligen profeten Habakuk, andra kapitlet och fjärde vers. Den rättfärdige ska leva av tro. Den hänvisningen hittar du också i Galaterbrevet 3 och 11. Det kan vi kanske hoppa över. Du kan anteckna det om du vill. Men vi hittar den också i Hebreerbrevet 10 och 38. Det kan vi slå upp eftersom vi hade Hebreerbrevet nyss aktuellt för oss. Brevbrevet 10 och 38. Och för att få inramningen till citatet när det gäller Hebreerbrevet, så börjar vi läsa i den 32 versen. Men kom ihåg den förgångna tiden då ni sedan ljuset hade kommit till er ståndaktigt uthärdade många lidandets kamp. Och dels själva genom smälek och misshandling blev gjorda till ett skådespel för världen, dels led med andra som fick genomgå sådant. Så ni har delat i fångnas lidanden och med glädje underkastat er att bli berövade era ägodelar. Ni visste nämligen att ni har en egendom som är bättre och blir beståndande. Så kasta nu inte bort er frimodighet som ju har med sig stor lön. Ni behöver nämligen ståndaktighet för att kunna göra Guds vilja och få vad utlovat är. Så ännu en helt liten tid så kommer den som skall komma, och han skall icke dröja. Och min rättfärdige skall leva av tro. Men om någon drar sig undan, så finner min själ icke behag i honom. Dock, vi hör icke till dem som drar sig undan sig själva till fördärv. Vi hör till dem som tror och så vinner sina själar. Här ser vi att aposteln skriver till en lidande församling. En församling som är förföljd för sin tro. Och situationen är alltså den att människorna i denna församling håller på att vackla. De behöver en uppmuntran att stå kvar i tron. Att istället söka Guds kraftresurser för att kunna stå vidare i tron. Och inte överge sin samhörighet med Gud. Och i detta sammanhang citerar Hebreerbrevets apostel ånyo Habakuk 2 och 4. Den rättfärdige ska leva genom sin tro. Så kommer 11 kapitlet med exemplet på människor som på olika sätt har vandrat i sitt liv efter Guds vilja, oavsett vad som hände dem. Noa byggde sin båt fastän folk skrattade. Abraham bröt upp fastän det innebar stora offer. Abraham var till och med villig att offra Isak fastän han undrade hur det skulle gå. Mose, han ville hellre föra folket ut i Egypten fastän han hade kunnat sitta som prins. Och så vidare. Och Hebreerbrevets apostel säger, se här nu, kommer det sen, i 12:e kapitlet, början. Se nu vilken sky av vittnen ni omges av. I grekiskan står det vilken sky av martyrer. Därför att ordet vittne är alltid i grekiskan ordet martyr. Så vi nu omges av en sådan hop av martyrer, varför skulle inte vi härda ut? Säger Hebreerbrevets apostel. Och så kommer han med rådet. Se på Kristus, trons hövding, som det står i gamla översättningen, eller riktigare i nya, trons upphovsman och fullkomnare. Han som inte vek tillbaka. Här har vi alltså nu inramningen till det 11:e kapitlet. Och i detta sammanhang citeras Habakkuk 2:4. Och då ska vi gå iväg och läsa det sammanhang där den texten står. Därför att vi kanske då kan lite mera se vad profeten Habakkuk menar med tro när han skriver att den rättfärdige ska leva genom tro. Jag tror vi läser ett ganska långt avsnitt av det kapitlet så att vi verkligen får sammanhanget klart för oss. Vi börjar från början. Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren. Jag vill steja för att se vad han ska tala genom mig och vilket svar på mitt klagomål jag ska få att frambära. Och Herren svarade mig och sa, skriv upp din syn och uppteckna den på skrivtavlor med tydlig skrift så att den lätt kan läsa. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den längtar efter fullbordan och skall icke slå till. Om den dröjer så förbida den, för den kommer förvisso och den skall ej utebliva. Se, uppblåst och orättrådig är dennes själ i honom, men den rättfärdige ska leva genom sin tro. Ty så som vinet icke är att lita på, så ska den övermodige ej bestå om man också spärrar upp sitt gap så som dödsriket och är omättlig så som döden. Om han och har församlat till sig alla folk och hämtat till hopa till sig alla folkslag. Sannoliken, vi skulle allesammans stämma upp en visa över honom, ska en smädesång om honom med välbetänkta ord. Man ska säga, ve dig som hopa vad som icke är ditt och belasta dig med utpantat gods, men för hur länge. Sannoliken oförtänkt ska borgenärer resa sig mot dig och anfäktare vakna upp mot dig och du ska bli ett byte för dem. Så som du själv har plundrat många folk så ska också alla andra folk få plundra dig för dina blodsdåd mot människor och ditt våld mot länder, mot städer och alla som bor i dem. Ve dig som söker orätt vinning åt ditt hus för att kunna bygga ditt näste högt uppe och så skydda dig undan olyckans våld. Med dina rådslag drar du skam över ditt hus i det att du gör ände på många folk och så syndar mot dig själv. Ty stenarna i muren ska ropa och bjälkarna i trävirket ska svara dem. Ve dig som bygger upp städer med blodsdåd och befäster orter med orättfärdighet. Se, av Herren Sebaot är det ju sagt, så möda sig folken för det som ska förbrännas av elden och folkslagen arbetar sig trötta för det som ska bliva till in. För jorden skall vara full av Herrens härlighetskunskap, lika som havsdjupet är fyllt av vatten. Ja, det finns de som menar att det här är en profetia om Nebukadnessar. Men därmed var det hur som helst. Vi som nu är ute efter att få en liten uppfattning om ordet tro här i sammanhanget, vi får det ju genom att se, vad är det Habakkuk ställer fram som trons motsats? Jo, han talar i fjärde versen om att den rättfärdige lever i tro medan den orättfärdige lever i uppblåsthet och orättrådighet. Här finns alltså, vad ska vi säga, kontrasten snarare mellan lydnad inför Gud och olydnad inför Gud än att vi har kontrasten mellan visshet och osäkerhet. Snarare handlar det alltså om kontrasten mellan å ena sidan tro och å andra sidan övermod. Eller mellan tro och uppror. Och först ur det motsatsförhållandet växer det fram en insikt om vad Habakkuk lägger in i ordet när han talar om tro här. Och då vill jag lite få anknyta igen till det här med grekerna och filosofin och detta. Judarna är ett väldigt praktiskt folk. Vi kan tycka att de har ägnat sig åt väldigt mycket hårklyverier när det gäller lagen och utläggningen av lagen. Och vi kan förundra oss över att de har en massa bestämmelser om huruvida man får knäpa på en spis eller inte på söndagar. Och hur många timmar det ska gå från det man har ätit en macka med ost på tills dess man får äta en macka med korv på. Det här med korser och allt detta. Och vi kan tycka det att det här är ju spekulativt i tusen. Men då har vi missförstått det judiska elementet egentligen. Därför att judarna är ett väldigt praktiskt folk. Och det Gud har gett åt judarna är egentligen inriktningen att vara väldigt praktiskt förankrad. Alla deras hårklyverier i lagen är till för att de ska veta hur de ska förhålla sig i praktiken. Grekiskt tänkande är så väldigt abstrakt många gånger. Där juden istället är konkret. Där juden hela tiden är ute efter vad betyder detta i min livsföring. Så kan grekiskt tänkande och grekisk filosofi var ute efter att ja, vad ger detta mig för världsåskådning och bilder och tankar och fantasier frikopplat ifrån mitt liv. Den här klyvningen mellan teori och praktik är mycket mer grekisk än judisk egentligen. Och själva begreppet tro. När vi nu går till gamla testament så ska vi se begreppet tro är något väldigt praktiskt. När vi nu ser hur Habakkuk tar fram begreppet tro så förstår vi det här är ingenting som lätt kan bli en isolerad teoretisk grej. Det här med att ni ska inte leva som jag lever utan ni ska leva som jag lär. Det är så att säga en omöjlighet därför att här handlar tro om hela mitt liv på en gång. Det är ingen bit som går att dela upp i en teoretisk del och sen så får man kanske skärpa sig för att det ska bli vissa tillämpningar. Utan här är det redan från början förankrat i hela mitt liv. Habakkuk målar upp skillnaden mellan upproret och trofastheten. Samhörigheten, gemenskapen med Gud. Där Gud är Gud. Förstår ni hur jag menar? Ja. Nu är det så här att det ord som vi här stöter på i Habakkuk 2:4, man kan tycka att det tyckte jag väldigt länge när jag läste hur apostlarna citerar Habakkuk 2:4. Ja, stackars Paulus. Här ska han undervisa om tro och han har inte många texter att ta till. Eller hur? Någonstans i en liten vers hos profeten Habakkuk av alla så hittar han ordet tro. Och så säger han, nu ska jag tala om för er judar vad det hela går ut på. Det går ut på det som står i Habakkuk 2:4. Man kan ju tycka att ja. Att nu har du väl ändå spårat ut lite grann och brutit ut versar ur sitt sammanhang. Det är bara det att det här ordet finns väldigt lite i gamla testamentet. Av någon anledning citerar apostlarna bara Habakkuk 2:4 och som vi senare ska se ett annat uttryck i första Mosebok 15:6. Abraham trodde och det räknas som rätt här. Men nu ska vi ta detta ord som finns här i Habakkuk 2:4 och titta på några andra texter ska du se. Klagovisorna 3. Där ska vi läsa ett par verser som vi ofta tar fram. I svenska kyrkan läses det på nyår, åtminstone gjorde det förr innan nya evangelieboken kom. Vi ska se det, verserna 21-23. Men detta vill jag besinna och därför ska jag hoppas. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, för det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din tro. Stor är din trofasthet, skriver vi på svenska. Stor är din tro. Det är samma ord. Överhuvudtaget när man letar upp det här ordet som förekommer ymnigt i Gamla testamentet, så översätts det nästan alltid med trofasthet till svenska. Därför är det så uppenbart att det är grundbetydelse. Och därför hade vi ju lika gärna kunnat skriva i Habakkuk 2 och 4 att den orättrådige han är upplåst, men den rättfärdige ska leva genom sin trofasthet. Vi ska ta ett annat intressant exempel. Vi går till 5 Mosebok 32. Och läser där ett par verser i början. 5 Mosebok 32. Där läser vi verserna 3, 4 och 5. Till Herrens namn vill jag förkunna. Ja, ge ära åt vår Gud. Vår klippa. Ostraffliga är hans gärningar, till alla hans vägar är rätta. En trofast Gud och utan svek, rättfärdig och rättvis är han. De återhandlade illa mot honom. Det vore icke hans barn, utan en skam för Israel, det vrånga och avoga släkt. Det här är ju Mose avskedssång, där Mose på sin ålders yttersta höst ger en profetisk förebild av vad som ska hända med Israels folk under hela den kommande världen. Och då ställer han upp två grundattityder mot varandra. Guds grundattityd emot Israel, som är tro. Och Israels grundattityd, som är svek. I Gud finns inget svek. Han är en trofast Gud och utan. Vi ser här att genom att vi belyser begreppet tro i Gamla testamentet med de motsatser som där målas upp, så får vi en fullödigare bild av vad som är utgångspunkten för själva begreppet tro. Det är inte ett motsatsförhållande mellan övertygelse och osäkerhet, mellan visshet och fruktan. Utan det är motsatsförhållandet mellan trofasthet och svek. Psaltaren 89. Där vi kan läsa ett ganska långt stycke. Och du kommer att hitta ordet trofasthet på många ställen i den här psalmen. Överallt är det samma ord som i Habakkuk 2 och 4. Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar i vinneligen. Jag vill låta min mun förkunna din trofasthet från släkt till släkt. Ja, jag säger, för evig tid ska nåd byggas upp i himmelen. Där befäster du din trofasthet. Jag har slutit ett förbund med min utvalde. Med ed har jag lovat min tjänare David. Jag ska befästa din säd för evig tid och bygga din tron från släkt till släkt. Av himlarna prisas dina under, och Herre, och i det heligas församling din trofasthet. Till vilken i skyn kan liknas vid Herren, vilken bland Guds söner kan aktas lik Herren? Ja, Gud är mycket förskräcklig i det heligas råd och fruktansvärd utöver alla som är omkring. Herre, härskarornas Gud, vem är dig lik? Stark är Herren, och din trofasthet är runt omkring dig. Du är den som råder över havets uppror, när dess böljor reser sig stillar du den. Du krossade Rahab så att han låg lik en slagen. Med din mäktiga arm förströdde du dina fiender. Din är himmelen, din är och jorden. Du har grundat jordens krets med allt vad därpå är. Norr och söder, dem har du skapat. Tabor och Hermon, jubla i ditt namn. Du har med Du har en arm med hjältekraft, mäktig är din hand, hög är din högra hand. Rättfärdighet och rätt är din trons fäste, nåd och sanning står inför ditt ansikte. Saligt är det folk som vet vad jubel är, det som vandrar, o Herre, i ditt ansiktes ljus. I ditt namn fröjdar de sig alltid och genom din rättfärdighet upphöjas de. Ty du är deras starkhet och prydnad och genom din nåd upphöjer du vårt horn. Ty han som är vår sköld tillhör Herren, vår konung tillhör Israel till. På den tiden talade du i en syn till dina fromma och sa, jag har lagt hjälp i en hjältes hand, jag har upphöjt en yngling ur folket. Jag har funnit min tjänare David och smort honom med min heliga olja. Min hand ska stadigt vara med honom, min arm ska styrka honom. Ingen fiende ska oförtänkt komma över honom och ingen orättfärdig ska förtrycka honom. Men jag ska krossa hans ovänner framför honom och jag ska hemsöka dem som hatar honom. Min trofasthet och min nåd ska vara med honom och i mitt namn ska hans horn vara upphöjt. Här står talat om Guds trofasthet och psalmisten poängterar två aspekter av den trofastheten. Guds tro. Det ena är att hela skapelsen återspeglar Guds tro. Och om du lusläser lite nogare så tror jag du kommer fram till samma resultat som jag har gjort. Att det psalmisten syftar på egentligen naturlagarna. Varje gång du släpper pennan så ramlar den ner. Varför det? Ja, säger vi, det finns en tyngdlag. Psalmisten säger, det beror på Guds trofasthet. Han låter pennan falla varje gång du släpper den. Det skulle bli så förskräckligt rörigt om den ramlade ibland och inte ibland. Du skulle bli så förvirrad så du skulle aldrig veta vad som gäller. Därför har Gud sett till att när samma förutsättningar råder så kommer också samma händelser att utspela. Det är inte en följd av en massa hypotetiska naturlag utan en följd av att Gud låter samma sak ske varenda gång för att du ska slippa gå omkring och undra. Hans trofasthet återspeglas i hela skapet. Jesus säger inte att solen går upp varenda morgon därför att det finns vissa lagar som får solen och jorden att röra sig på ett visst sätt och jorden går kring sin axel som lutar 23 grader emot ekliptikan och vad det är mera. Utan istället så säger Jesus så här att Gud låter sin sol skina över både rättfärdig och orättfärdig. Och Gud låter det regna över orättfärdig och rättfärdig. Det vi kallar naturlagar är ju egentligen obekant i Bibeln. Utan är regelbundet återkommande fenomen som psalmisten här ser som ett uttryck för Guds trofasthet. Hela skapelsen återspeglar Guds trofasthet. Och sedan talas det om Guds trofasthet i sitt förbund med David. Och det är intressant därför att hela begreppet tro är knutet till förbundstanken. Gud ingår ett förbund med sitt folk. Och det som får förbundet att fungera är tro. Många gånger liknas ju det här förbundet i skriften vid ett äktenskap. Och om det finns någonting som får ett äktenskap att snabbt kollapsa så är det otrohet som det kan. Inte därför att äktenskapet är ett handelsavtal utan därför att det är ett kärleksförbund. Det förbund Gud ingår med oss är inte ett handelsavtal. Där vi förpliktigar oss att göra saker och där Gud förpliktigar sig att göra saker. Utan det är ett kärleksförbund. Där tro är så att säga den attityd vi för med oss in i förbundet. Jag menar, tänk dig att du har en gammal kompis, en inbiten ung kar. Så kommer han upp så där i 37-38 års ålder och så tycker han det att det är ganska tråkigt att tvätta skjortorna själv och så går han och gifter sig. Men han spar adressregistret från alla sin ungdoms- och begynnande mandoms vilda eskapad. Du kan behöver inte ha profetians gåva för att säga att du ska gå med det äktenskapet, eller hur? Varför det? Därför att det fanns inte tro. Han förde inte tro med sig i bok. Utan han förde med sig ett adressregister i bok. Eller änkan som gifter om sig men vägrar att kasta sin döde makes kostymer. De ska hänga kvar i garderoben. Jag menar, stackars den karen som gifter sig med henne, inte sant? Varför det? Därför att det här är inte ett förbund i tro. Det handlar inte om vad man presterar emot varandra. Därför att äktenskapet går sönder av att den där adresskalendern ligger där även om man aldrig öppnar den. Och om garderoben så är ihoptejpad och de där kostymerna hänger där, så är det ändå någonting som äter upp detta äktenskap. Därför att det på något sätt orkar i tro. Det tur blir inte ett kött om det ligger en adresskalender med namn och telefonnummer till diverse lösa förbindelser som man har haft tidigare. Det är sånt man slänger. Annars blir det inte tro. Och där tron holkas ur kan aldrig kärleken kommunicera. Attityden av tro är en omistlig förutsättning för kärlekens samspel mellan två makar. Därför att där tro saknas blir det tu aldrig ett kött. Sammansmältningen av två av varandra oberoende individer till ett vi. Där var och en ägnar sig åt att bygga upp den andra. Kan aldrig ske där icke tro finns. Tron handlar ju inte om vad vi gör emot varandra i äktenskap. Utan tron handlar på något sätt om hur mycket vi har lämnat ut oss åt varandra. Hur gränslösa vi är gentemot varandra. Hur mycket vi tillåter oss att sammansmälta med varandra. Eller hur mycket vi är inställda på att ha reträttvägar, reservutgångar, lite gräsänkling blues. Hon tror mera på ett hårstrå än hon tror på mig. Det är alltså viktigt att vi får se att i den judiska traditionen och dess sätt att beskriva begreppet tro, så är det denna högst konkreta, vardagliga, praktiska aspekten med grundvalen. Den är samtidigt prestationsfri. Den handlar om vår attityd emot varandra, inte om våra hjärnor. Vi ska titta på en sista text där det här samma ordet också finns med. Vi ska gå till andra Mosebok 17. Och läsa en välbekant berättelse. Där ordet tro överhuvudtaget inte finns med i den svenska översättningen. Men där det finns i den hebreiska grundtexten. Och det är slutet på det här kapitlet. Vi börjar läsa i 8:e vers. Därefter kom Amalek och gav sig i strid med Israel i Refidim. Då sa Mose till Josua: välj ut manskap åt oss och dra så stad till strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i min hand. Och Josua gjorde så som Mose hade tillsagt honom och gav sig i strid med Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand rådde Israel, men när han lät sin hand sjunka rådde Amalek. Och när Mose hände blev tunga tog det en sten och la under honom. Och på den satte han sig. Sedan stödde Aron och Hur hans händer en på vardera sidan. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ned. Och Josua slog Amalek och dess folk med svärdsägg. Nu står det stadiga i den svenska översättningen. I hebreiskan står det trofasta. De såg till att hans händer hölls upp i tro, skulle vi säga. Ja, i Aron och Hur, de stod där och hjälpte Mose att stå fast i en attityd. De hjälpte honom att på något sätt vara stabil. Därför att här handlar det om trofasthet och stabilitet. Att vara en och inte två. Vi minns hur det stod i Jakobs brev. Den som har en delad håg. Som en motsats till den som ber i tro. Det handlar inte om att vara osäker eller undrande, utan det handlar om att vilja en sak eller att vilja två saker. Därför att den som både vill och inte vill vandra efter Herrens vilja ska inte vänta sig att få någon visshet om Guds väg. Därför att då skulle Gud tvinga den del av dig som inte vill vandra efter det Gud vill. Det är först när du till 100% är inställd på vart du än för mig Herre så går jag. Då börjar visheten och flödet i. Och här är det alltså så. Aron och Hur, de lyfter upp Mose händer och håller honom stadig. Det handlar om trofasthet, stadighet, beredvillighet. Det är egentligen en attityd i våra hjärtan och inte våra prestation. Den attityden formar förstås våra liv. Men det är en attityd, en grundattityd mot Guds person. Vad helst du säger, det vill jag göra. Och allt detta är så att säga det innehåll Gamla testamentet ger åt det här ordet tro som används i Habakkuk 2:4. Jag har gjort ett litet hårt gallrat utstock. Ordet förekommer på massor och åter massor av sig. Men bara för att belysa lite grann innehållet i det ord så som Gamla testamentet själv ger det.